The Big Beautiful Bill är godkänd och nu ska USAs ekonomi få en boost med hjälp av en rad åtgärder. I alla fall om du frågar president Trump. Experter säger att det här kan bli katastrofalt för låginkomsttagare i USA och den amerikanska statsskulden skenar iväg. Vad handlar Trumps stora nya lagpaket riktigt om? Kommer det att bli så bra som Trump säger för den amerikanska ekonomin? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman. Idag har jag med mig associerad seniorforskare Jan Hallenberg. Han ska förklara för oss vad Trumps ekonomiska satsningar faktiskt handlar om. The Big Beautiful Bill, alltså den stora vackra lagen, var alltså Trumps förslag till budgetpaket. Han kallade det för sin andra presidentperiods viktigaste paket. Och nu är det inte ett förslag längre. Förra veckan gjorde paketet sin runda i USAs senat och representanthus och fick godkännande i båda. Trump fick symboliskt nog skriva under The Big Beautiful Bill den 4 juli, alltså USAs nationaldag. Vad handlar då det här budgetpaketet eller lagpaketet riktigt om? Jo, USA ska satsa ännu mer pengar på försvaret, migrationsmyndigheterna och skattesänkningar. Pengarna till det här ska komma från lån och nedskärningar i miljösatsningar och välfärd för de allra fattigaste. Enligt uppskattningar från kongressens oberoende budgetkontor i USA kommer det här lagpaketet inte kosta miljontals dollar, inte heller miljardtals dollar utan biljontals dollar, biljoner med B och 12 nollor. För att hjälpa oss ta reda på hur den här massiva mängden pengar ska spenderas har jag med mig Jan Hallenberg som är associerad seniorforskare på Utrikespolitiska institutet i Sverige. Han säger att det är lite svårt att veta hur Trumps lagpaket kommer att inverka på USAs ekonomi.
Ja, det är svårbedömt. Jag tror inte att det kommer innebära någon större tillväxt. Det säger ju Trump och Trumps allierade säger att det blir en väldigt hög tillväxt efter det här stora lagpaketet. Men många konventionella ekonomer är väldigt tveksamma till detta. Det kan möjligen bli något mer tillväxt, men det kommer att bli problem med de här upplåningarna som du nämnde. Mm. Därför att USA lånar redan väldigt mycket pengar och de behöver låna ännu mer pengar efter det här lagpaketet. Så det kan bli problem på den punkten.
Ja, när jag kollade upp USAs statsskuld fick jag mig en riktig chock. Här i Finland är regeringen orolig över vår statsskuld som ligger på ungefär 80% av BNP. Så du kan tänka dig hur förvånad jag blev när jag såg att USAs ligger på ungefär 120% av deras BNP. Enligt Jan Hallenberg handlar det om att USA har misskött sin ekonomi sedan president Bill Clintons tid och att både republikaner och demokrater är att skylla på. Men trots att larmet ljuder om statsskulden också här verkar experter oense om huruvida en stor statsskuld nödvändigtvis är ett stort problem. Jan, hur är det i USA? Är statsskulden ett problem där?
Ja, det är svårt att bedöma. Olika ekonomer har olika uppfattningar, men det är ju ändå högt, som du säger, någonstans mellan 100-120% av BNP och det kommer att gå upp till 130-135% beräknar de flesta på grund av lagpaketet. Det går nog att låna upp de här pengarna, men som en ekonom klokt sa så att nu finns det inget utrymme för någon ny covid eller någon ny ekonomisk katastrof. Skulle man behöva låna upp 20-30% ytterligare av motsvarande BNP så skulle det bli väldigt svårt att få tag i de pengarna. Så det här är ett riskabelt spel och återigen, man bör skälla på både demokrater och republikaner för deras oförmåga att få plus och minus att gå ihop.
Okej. Är man då orolig över den här skuldsättningen i USA? Försöker man åtgärda den på något sätt?
Ja och nej. Det finns ett antal medlemmar av representanthuset och senaten, inklusive republikaner, som är väldigt oroliga. Och flera av dem hade sagt att de kommer inte rösta på paketet om det har de här underskotten som vi nyss talade om. Men ändå så gjorde de det med några undantag när det verkligen blev kritiskt. Därför att de flesta vågar inte gå emot Donald Trump och Donald Trump är väldigt skicklig på att dels trycka på medlemmarna av kongressen och dels charma dem. Man bjuder in till Vita huset och skriver under autografer åt dem och säger att de är så fantastiska. Och han lyckas på det sättet få dem att rösta emot deras egentligen vilja, därför att framförallt republikaner i representanthuset är väldigt oroliga, flera tiotal i alla fall, över underskottet. Men ändå så röstar de för det här paketet.
The Big Beautiful Bill har framstått som väldigt kontroversiell. Dels verkar USAs befolkning lite misstänksam. Opinionsmätningar visar att över hälften är emot lagpaketet. Experter lyfter upp att låginkomsttagare tar den stora smällen i lagpaketet. Dels skär det ner i Medicaid, ett program som erbjuder hälsovårdsförsäkring till fattiga, och SNAP som hjälper fattiga betala för mat. Dels gynnar de här skattesänkningarna till störst del sådana med större inkomst, enligt experter. Jan Hallenberg, hur motiverar man att The Big Beautiful Bill ska ha någon nytta?
Jo, man säger att det här kommer att göra det mycket enklare för amerikanska företag att investera. Det kommer att göra att rika individer kommer att investera. Tillväxten kommer att öka. Och dessutom finns det ökade utgifter på några punkter, till exempel att bekämpa den illegala immigrationen, vilket Trump tycker är väldigt viktigt. Och också ökade utgifter för försvarsmakten, vilket också republikanerna anser vara viktigt. Och så finns det, som du säger, nedskärningar då, dels i Medicaid, den stora nedskärningen, och dels i det här SNAP, alltså när man ger fattiga människor kuponger för att köpa mat, det är också tydliga nedskärningar. Mm. Och de här nedskärningarna gör att på ett 10-årssikt så beräknar konventionella ekonomer att de fattigaste 20% i USA kommer att förlora i köpkraft 2% per år, medan de rikaste 20% kommer att vinna 2% per år i köpkraft. Så det här är vad vi kallar ett regressivt skattepaket. Det gynnar de rika och är negativt för de fattiga. Och då är frågan om demokraterna kan få igenom det här, få folk att begripa det här inför valet 2026. De kommer att gå hårt framför allt på den här nedskärningen i Medicaid. Och vi får se vilka politiska konsekvenser då det här lagpaketet får på lång sikt.
Kommer inte här gå åt Trumps väljare? Är inte de till stor del låginkomsttagare?
Jo, det är det stora problemet. Och vi såg till exempel senatorn Tom Tillis från North Carolina, där han sa att han tyckte det här gick alldeles för långt med nedskärningarna. Då sa Trump att om du går emot mig så kommer jag uppmana någon att ställa upp mot dig i kongressvalet 2026. Och sa till dig, ja då avgår jag, jag kommer inte att ställa upp någon mer. Och oj, skällde ut Trump på senatens golv och framhöll just det här att vi som verkar för även fattiga människor kan inte skära ner så här mycket. Och det fanns flera andra senatorer som sa samma sak, men som ändå återigen röstade för paketet med några få undantag.
2026 är det dags för mellanårsval i USA. Då väljer befolkningen representanter till senaten och representanthuset. De här valen hålls alltid mitt i en presidentperiod och anses vara ett test för hur bra presidentens administration har skött sig. Det vill säga, om amerikanerna är nöjda med Trump är det större chans att republikanerna får majoritet. Om de är missnöjda är det större chans att demokraterna får det. Svenska Yles USA-korrespondent Daniel Olin skriver i sin sista analys på sin post att han tror att Trumps lagpaket kan ge demokraterna en bra chans i mellanårsvalet. Jan Hallenberg tror att det till stor del handlar om tajming.
Ja, jag tror att det finns goda möjligheter för demokraterna att få röster där och att vinna några säten så att de kan ta över majoriteten i representanthuset. Men ett problem för dem är att de här nedskärningarna i Medicaid som vi har nämnt, de kommer inte att träda kraft förrän efter kongressvalet. Så att väljarna kan, republikanerna kan säga till väljarna att ja, de påstår en massa saker, demokraterna, att ni kommer att tappa er sjukvård. Men det har ni inte gjort. Det har inte hänt någonting, kan man säga, inför november 26. Men under 2027 kommer det här att börja gälla. Så att det gäller för demokraterna återigen att övertyga väljarna om de här sänkningarna kommer att drabba de här fattiga människorna, och det kommer att bli hundratusentals människor som inte får någon sjukvårdsförsäkring, och det kommer att bli hundratusentals människor som inte får det här matstödet. Och det kommer på sikt att försvaga republikanerna, men frågan om det gör det tillräckligt inför kongressvalet nästa år, det vet vi ju ännu inte, det går inte att veta.
Sen Trump 2015 åkte ner för den gyllene rulltrappan och berättade att han ställer upp i presidentvalet 2016 har han förespråkat utvisningar av personer som befinner sig illegalt i USA. Speciellt hans andra presidentperiod har präglats av de här massutvisningarna och det nya lagpaketet ska satsa en stor mängd pengar på migrationsmyndigheten ICE som alltså har hand om de här utvisningarna. Men på samma gång har jag i alla fall bilden av USA som ett land som verkligen behöver utländsk arbetskraft. Jan Hallenberg, har jag rätt i min observation?
USA är beroende av utländsk arbetskraft. Det finns vissa bestämmelser som gör att en del av den arbetskraften kan jobba temporärt och med tillstånd från myndigheterna. Men det kommer att bli problem ändå därför att man utvisar många människor och framförallt om man kommer utvisa människor som jobbar inom jordbruket till exempel i Kalifornien och plockar frukter och dylikt där så kommer det bli problem och det kommer bli problem i köttindustrin som är väldigt beroende av utländska arbetare och i tillverkningsindustrin, alltså byggnadssektorn. Så att jag tror att på sikt så kommer det bli problem och framförallt om den här politiken varar länge och man drastiskt skär ner på immigrationen. Mm. Så kommer USA få problem i flera ekonomiska sektorer, främst de som jag nämnde.
Hur ska man då klara sig utan eller med en mindre mängd utländsk arbetskraft?
Ja, republikanerna och Trump, magafolket, de tror att de människor som nu inte jobbar, det finns ju några procent som är arbetslösa i USA som inte deltar i arbetsmarknaden, de kommer att ge sig ut på arbetsmarknaden nu och ta de här så kallade illegala invandrarnas plats. Men det finns inga belägg för det. Det finns inga belägg för att amerikanska medborgare vill ligga på fälten i Kalifornien i värmen och plocka de här frukterna eller jobba i den här köttindustrin. Så att det kommer att bli problem. Jag är helt övertygad om detta. Frågan är hur stor problemen är och när de kommer att visa sig. De har inte riktigt visat sig ännu. Men vi har sett att företrädare för industrierna, jordbruksindustrin och köttindustrin har vänt sig till Trump och sagt att det här kommer inte att gå bra. Vi behöver de här människorna och även hotellindustrin, rekreationer. Det finns också många invandrare. Mm. Och Trump har vacklat lite. Ett tag så gjorde han ett undantag från de här sektorerna. Men sen blev det påtryckningar från hans rådgivare, i det här fallet Stephen Miller. Och då gick man tillbaka till den hårda linjen. Så att det är lite oklart om de här särskilt utsatta industrierna kommer att få undantag eller inte. För närvarande har de inte, jag kan förstå.
På sistone har Trumps ekonomiska politik fått en del kritik. Ingen av oss har säkert glömt kaoset på börserna efter att Trump tillkännagav de stora handelstullarna som han tänker implementera på, ja, i stort sett hela världen. Nu är de aktuella igen. Under måndag kväll finsk tid skickade Trump ut brev till 14 länder där han berättade om nya handelstullar på allt från 25% till 40%. Det var bland annat frågan om Japan, Sydkorea och Bosnien och Herzegovina. EU är hittills inte påverkat. Jan Hallenberg, om vi nu backar ett steg och ser på Trumps ekonomiska politik som helhet, ser du några positiva följder i det långa loppet?
Jag tror väl att i någon mån så kommer det att bli mer industriarbeten, men jag tror inte det kommer bli alls så många som Trump tror. Och jag tror som vi sa tidigare att den här immigrationspolitiken kommer att medföra problem för att rekrytera människor till de här nya industrierna och till de där sektorerna som vi talar om, nämligen jordbruket och köttindustrin och rekreationsindustrin, hotell och så vidare. Så att jag tror inte att det här kommer medföra några stora ekonomiska tillväxter som ju Trump och hans rådgivare tror. Jag tror snarare att det kommer bli negativt eller en stagnation av amerikansk ekonomi. Men det är väldigt svårt att bedöma, men det är den bedömning som jag kommer fram till efter att ha läst om liksom, olika konventionella ekonomers uppfattning att det här inte är särskilt positiv strategi för USAs fortsatt ekonomiska tillväxt. Och framför allt det här faktum att man inte hanterar underskotten i budgeten, det kommer att få konsekvenser. Och vi vet ju också att de här stora systemen, Social Security, pensionssystemet och Medicare, ett annat stort sjukvårdssystem, de här stora fonderna som betalar ersättning till medborgarna, de kommer att ta slut 2032-2033. Och det finns ingen politik, vare sig från demokrater eller republikaner, för att hantera det. Så det är ett antal stora ekonomiska problem som USA har framför sig. Och som USA har haft väldigt svårt att hantera de senaste 20 åren, skulle jag säga.
Mm. Tror du då att USA kan överleva Trumps ekonomiska politik och den här stora skuldbördan som du säger både demokraterna och republikanerna ansvarar för?
Ja, USA kommer att överleva, absolut. Men jag tror att det finns betydande risker för att ett svagare USA ekonomiskt kommer att blir resultatet när Trump ersätts då av en ny president i januari 2029. Jag tror inte att USA kommer att stå starkare då, utan snarare svagare.
Tack för att du kunde vara med, Jan Hallenberg.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Maja Nordman, och associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet i Sverige, Jan Hallenberg. Nyhetspodden finns på Yle Arenan 3 morgnar i veckan under sommaren. Kom ihåg att klicka på klockikonen bredvid startknappen i appen så kommer det notis i din telefon när ett nytt avsnitt finns. Max Salomaa har mixat avsnittets ljud och Lukas Dahlström är producent för Nyhetspodden.